Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så jag vet inte om jag själv tycker att det liksom är Sveriges bästa podd där, men vad kul att du tycker det, Marcus. Jätteroligt. Oj, ska vi se, nu spelar vi in tydligen. Okej, hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Sinnessjukt i Sveriges Radios P4 med mig, Christian Dahlström. Vid min sida idag har jag den comebackande psykiatriken och kortspelsinnovatören, den smartaste personen i rummet, inte bara här utan i alla rum. Marcus Takanen, välkommen.
Tackar, det vet jag inte om det nu stämmer. Du är ju också lite av en entreprenör och inte dum du heller. Så att,
men, klubben för inbördes beundran.
Har öppnat för dem.
Vi får sluta med det omedelbart, annars kommer lyssnare hoppa av i par tio minut. Det var länge sedan vi hade dig här i studion. Vad har du haft för dig sedan senast?
Jag har njutit av den svenska sommaren. Mycket bad och sol och ganska lugn sommar för mig. Jobbat en hel del. Sommaren är den för oss arbetsintensivaste tiden på min klinik.
Mm. All right. Det är väldigt kul att äntligen ha dig tillbaka här i studion. Själv har jag haft en slags 2+ semester som vi inte behöver prata mer om. Däremot precis innan semestern så lunchade jag på Stockholms golfklubb med Marie Åslund, eller Åstal. Vad är hon heter nu igen, Marcus? Den här legendariska och världsberömda psykiatriken som alla snackar om.
Tänker du på Marie Åsberg?
Åsberg förstås, just det. Marie Åsberg. Jag fick i varje fall med mig en massa intressant därifrån. Bland annat plockade jag upp namn på potentiella gäster till podden. Men Marie berättade också om ett litet forskningsgenombrott som hennes forskargrupp har gjort, som inte har publicerats än och som måste testas på större skala och så vidare. Jag vet faktiskt inte om jag säger för mycket nu, men det var i alla fall spännande att höra henne prata om det. Vi sitter på bra källor i den här podden, inte sant, Marcus?
Det gör ni definitivt, och det är också häftigt att höra. Hon är så jäkla grym på, alltså, om jag är hälften så grym när jag börjar närma mig platån i min karriär, vilket hon ju inte ens har gjort, så får jag vara mycket lycklig och glad.
Mm. Det känns i varje fall väldigt, väldigt kul att vara tillbaka. Och nu tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt. Välkomna allesammans! Och idag ska vi prata om anhöriga till personer med psykisk ohälsa och framförallt hur man som anhörig kan vara ett stöd för någon som mår psykiskt dåligt på något vis. Det är ett ämne som önskats återkommande i podden, och jag ska ärligt säga att jag trodde att vi redan hade gjort ett avsnitt på det här temat, men det hade vi inte, lustigt nog, även om ämnet såklart har dykt upp rätt mycket mellan varven ändå. Tanken med det här dubbelavsnittet är ju att den som har psykisk ohälsa av något slag och som inte orkar eller kanske förmår förklara hur man vill bli bemött ska kunna rekommendera avsnittet till sina anhöriga. Det här är ju också ett ganska brett ämne eftersom diagnoserna skiljer sig så mycket från varandra och människors individuella preferenser skiljer sig också från varandra. Så man får väl ha med det i beräkningarna helt enkelt. Men med det sagt så har faktiskt de lyssnare som har bidragit med input till dagens avsnitt varit ganska samstämmiga i sina tips som de skickat in till oss på Twitter bland annat, vilket ni kommer att märka. Men i vilket fall som helst så kommer vi att prata lite grann specifikt kring olika typer av diagnoser för att visa att det skiljer sig lite åt i alla fall. Förutom en väldigt massa lyssnarinput idag så kommer du, Marcus, att dela med dig av dina erfarenheter från främst beroendevården. Jag kommer att berätta lite om mina erfarenheter, men kanske inte så mycket eftersom jag vill ha med mer av era tankar. Dessutom har jag ju skrivit om det här ämnet i båda mina böcker, i min första bok Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar, som innehåller 60 frågor och svar. Så lyder faktiskt en av frågorna: hur kan anhöriga stötta psykiskt sjuka? Och där har jag väl i kortet, kan man säga, återgivit en omröstning som jag hade på en av mina sajter då, och det här är flera år sedan, där typ 200 personer svarade på vad de tyckte var viktigast. Och vi kommer att referera till den frågan från boken i slutet av den här specialen, eftersom jag faktiskt tycker att den sammanfattar det här ämnet ganska bra. Dessutom har jag läst delar av en rapport från NKA som står för Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Och det här är en organisation som drivs på uppdrag av Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Den rapporten heter Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa, en kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Och vi kommer prata lite kort om den supersexiga publikationen som är så jävla inne just nu. Jag har också inför det här avsnittet tagit hjälp av poddbekantingen Fanny Rötlisberger, som har bipolär sjukdom typ 2 och som faktiskt var den som till slut kanske inte övertalade, men i alla fall övertygade mig om att göra den här poddspecialen i det här ämnet. Det är ett ganska ambitiöst upplägg vi har tagit oss an här, Marcus. Känns det bra? Tycker du att vi kan köra igång?
Alltid redo, men jag tycker att det är ett otroligt viktigt ämne. Jag själv har jobbat mycket de senaste åren för att få det ännu mera in i min mottagning och mitt arbete. Så det ska bli jättekul.
Vad kul. Ja, du ska få återkomma till det alldeles strax. Och om vi börjar lite förutsättningslöst och brett, Marcus. Och nu vet jag att du jobbar med några av de svårast sjuka patientgrupperna man kan tänka sig. Men rent generellt inom psykiatrin, hur pass viktigt skulle du säga att bemötandet och olika former av stöd från ens anhöriga är för patienter? Och på vilket sätt rent konkret gör det skillnad?
Alltså, jag tänkte nästan ta ett exempel för att illustrera bara så vi får en liten försmak om vad som ska komma. Och tänk dig att du är en familj där man absolut tycker att psykisk sjukdom är någonting som man kan bara kasta av sig, att medicinerna är bluff och båg, att man inte ska ta sina livsviktiga mediciner, att man under vissa perioder av året, till exempel inför påsk och fastan inför påsk, inte ska äta några mediciner överhuvudtaget som man måste ha för att man överhuvudtaget ska kunna fungera. Och jämför då det med en familj där man öppet kan prata om det här, där man läser på och där man kanske, när man inte själv orkar läsa på och förstå, får hjälp från sina anhöriga att förstå sjukdomen, folk som kommer med en till mottagningen när man inte fungerar så bra. Mm. Vilken enorm skillnad det kan vara.
Verkligen, verkligen. Och när vi har pratat om det här tidigare så har mitt intryck varit att anhöriga involveras alldeles för lite, alltså från vårdens sida då, trots att de många gånger är en så väldigt viktig del i patientens liv och faktiskt bör ses som en, ja, en tillgång på det sättet. Och jag vet att en del psykmottagningar i landet arbetar med anhörig involvering av olika slag, både i form av sådana här anhörigutbildningar och att man är med mer direkt i vårdplanering eller liknande. Men jag tror att det fortfarande är rätt ovanligt. Jag försökte fråga på Twitter om någon hade en bra bild av hur det ser ut, men det verkar inte så. SKL hade ingen statistik, sa de där. Och Kerstin Ivelius, som ju är nationell samordnare för insatser på området psykisk hälsa och som vi ofta vänder oss till med sådana här frågor, hennes uppfattning var att det inte var så vanligt och att det var beroende på fokus från ledningen och tillfällig tillgång till resurser för det här ändamålet, som hon skrev. Hon skrev att det ibland finns i landstinget, ibland i kommunen och ibland i båda, men oftast inte så vanligt förekommande kanske. Och du jobbar ju lite runt om i landet mellan varven, Marcus, förutom att du är på din huvudmottagning här i Stockholm, och du har ju dessutom mycket vänner inom psykiatrin i Sverige. Så jag undrar, liksom, vad är ditt intryck? Hur pass vanligt är det här arbetssättet ute på de liksom, mottagningarna?
Alltså det är väldigt mycket, det varierar jättemycket, det är ganska spretigt. Vissa mottagningar som jag sett, vi kommer prata mer om ätstörning, men en ätstörningsmottagning, där var det helt centralt i hur man arbetade. Men på andra mottagningar så krävs det jättemycket jobb från både anhöriga och patienter för att ens få vara med. Och man behandlas nästan lite som att man är en besvärlig del av vården istället för en tillgång som anhörig.
Mm. Och på din egen avdelning då, du sa att du har försökt få in dig själv då, lite grann, men hur mycket jobbar ni med det där?
Alltså på det strukturerade viset som man ibland pratar om att man ska jobba mer med olika typer, ja, vi kommer in på specifika metoder, det är fortfarande i sin linda, men att ta med, vi har otroligt duktiga sköterskor på att involvera nätverk och på att ta hand om patienternas nätverk, så att hos oss där jag jobbar nästan varje dag, där är det ganska vanligt om någon vill vara med att de får vara med, och även på läkarsamtal och ganska tidigt i processen så bjuder vi in att ta med anhöriga om man vill.
Alltså det låter som att ni har i alla fall ett någorlunda strukturerat sätt, för det känns ju som ett nyckelord där, att man har det liksom på sin normala dagordning eller vad man ska säga. Men vad är ditt intryck då? Är det effektivt och är det liksom uppskattat bland patienterna och deras anhöriga, eller hur ser det ut?
Så där, i och med att man ska... I och med att jag vill gärna se det som någonting som man ger patienterna som ett alternativ, så de bestämmer, så det är nästan alltid väldigt uppskattat att ha med dem anhöriga, ha med nätverket. Det gör att man får en ökad förståelse och det gör att patienternas vardag, som ändå är de 23 eller 23 och en halv andra timmarna av dygnet som man är i, att den blir betydligt lättare.
Mm. Okej, okay. Men du har ju också jobbat runt en del av, liksom innan och även under, du har varit på den här mottagningen. Har det funnits där också, eller har du andra liksom, erfarenheter av det här arbetssättet som du kan dela mer av?
Alltså, anhörigutbildningar, det vill säga där man har kanske en kvällskurs en gång i veckan under 10 veckor med olika saker och omkring sjukdomarna, det har vi haft och det har vi, och det är väldigt, väldigt, väldigt uppskattat.
Mm.
Någon form av individuellt stöd, det har jag sett på många ställen att man får med sig anhöriga, men där behöver man nog mer aktivt fråga och mer aktivt bjuda in, för det är inte självklart för patienterna, särskilt inte om man har gått länge i psykiatrin. Och någonting som jag gillar, det är ett sån här typer av grupper där man lär, det finns ju för sig, och när jag tänker på det så finns det ganska mycket funktioner i till exempel NSP och annat där man har mera stödgrupper, men att ha grupper där anhöriga träffar varandra, kanske också strukturerat via sjukvården, det tycker jag brukar funka väldigt bra, brukar vara något de pratar om länge och är viktigt.
Eller hur, det låter ju väldigt bra, men även de här anhörigutbildningarna, det är ju, tycker jag, låter väldigt bra och som en liksom som ett ganska stort symboliskt värde också, att man liksom visar att ja, men ni är viktiga här också, vi har fattat det liksom, vi har tagit till oss.
Och om man ska vara lite krass i den ekonomiska verkligheten som vi lever i sjukvården, så kan det ju inte kosta så här hysteriskt mycket att ha en läkare som föreläser 2 timmar en kväll för 10-20 anhöriga. Det är liksom en väldigt effektiv...
Kostnadseffektivitet fick vi in där också. Men du, finns det någonting som du tycker talar för att det här med liksom anhörig inblandning av olika slag kommer att öka inom psykiatrin de kommande åren eller så? Eller kommer det se ut ungefär så här?
Jag tror nog att det kommer... Jag hoppas att det ökar, men jag får ibland känslan av att det gör det. Men om jag skulle sätta fingret i luften det närmaste året så skulle jag inte säga att det kommer att explodera. Att det inte är något som är där just nu. Jag hoppas att på lång sikt så blir det mer strukturerat och man tänker mer kring det.
Mm. Du, vi ska komma till lite mer praktiska och personliga tips alldeles strax. Men om vi fortsätter lite grann på det här sjukvårdsperspektivet, eller man ska säga, så står det i nämnda rapport från NKA som jag pratade om alldeles nyss, att det som behövs är bland annat, citat, och då är inom vården då, strukturerade former av anhörigstöd i form av olika typer av psykopedagogiska insatser, ömsesidiga stödgrupper, webbaserat stöd och individuellt samtalsstöd. Och det här tycker jag spontant låter som en ganska bra verktygslåda och ungefär det som du redan är inne på. Men håller du med om att det är en bra verktygslåda, en bra mix, och vad tillför i så fall de här olika verktygen, vilket för sig har varit inne lite grann på?
Jag tycker att det första, alltså psykopedagogiska insatser, är, som jag sa, det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag har sett allt från där det är ren okunskap och felaktigheter, vilket är väldigt skadligt, till att man har kurser där de anhöriga kan nästan mer än de som föreläser om ämnena, och det är de som ofta är väldigt representerade, och de tillför ju någonting viktigt till föreläsningen också, för att det är de genom, alltså de kan ju lära varandra, och det blir liksom ett, det blir en väldigt bra kunskapsdelning i de här kurserna.
Det låter kanske mer som en stödgrupp då, men det kanske förekommer på
Föreläsningen har jag också sett det. Det är liksom bra frågor och det blir mycket mer dynamik i föreläsningarna. Sen så det här med stödgrupper av olika slag har jag sett någonstans, men inte på min mottagning. Alltså att man har just att man sitter med andra anhöriga. Webbaserade. Nej, det har jag inte sett, men det skulle ju vara något som man verkligen i tiden med internetbehandling och annat skulle kunna utveckla. Och en del av de initiativen sker ju mera vid sidan av, så att säga. Alltså att det kommer från, ja, men från individer som skapar det själva. Eller,
Facebookgrupper eller ja, trådar på typ familjeliv och så. Men det kanske är bra att ha lite mer strukturerat.
Ja, och via sjukvården, för då kanske man når en lite mer traditionell grupp, och de som kanske är allra viktigast, de som inte söker sig ut själva. Så att har man det och man erbjuder...
Det kanske kan vara lite modererat, eller man kanske kan få lite hjälp av någon professionell på mottagningen. Kanske någon syrra eller något som hjälper till.
Och... Ja, så att jag tror det är jätteviktigt. Och sen som individuellt stöd så finns det på många ställen, och det beror väldigt mycket på intresse från mottagningen.
För den som lyssnar nu så kanske man tänker att man inte har sett röken av sådana här insatser. Det kan ju variera ganska mycket ute i landet. Och därför tänker jag att vi då ska bjussa på lite mer praktiska tips på vad man kan göra på egen hand. Och jag ställde den här frågan på Twitter där jag undrade vad man bör göra respektive vad man inte bör göra då. Och vi fick dels in väldigt mycket svar och dessutom mycket bra svar. De flesta av de här tipsen är allmängiltiga, men jag tänkte ändå börja med de som kommer från personer med depression. Och så tar vi bipolär sjukdom efter det och en person med borderline personlighetsstörning, och sen i nästa program, det här är ju en tvådelad special, då kör vi mer fokus på ADHD, psykossjukdomar, ätstörningar och ångest. Hur som helst, vi börjar med Alexandra Ekengren som har haft återkommande depressioner, och hon skriver att man ska läsa på om sjukdomen, det tycker hon är väldigt viktigt, och vad man inte ska göra är att inte hålla en kravfylld monolog, du måste ... och så vidare. Jättebra tips, känner jag själv som också haft depression. Tack Alexandra. Poddfavoriten Sofia Johansson skriver att hon haft depression men också utmattning, grav sömnstörning och ADHD. Hennes tips är i varje fall att alltid finnas där oavsett, läsa på om sjukdomarna och våga fråga. Och vad man inte ska göra är att inte hålla på med ryck upp dig i kommentarer och andra förminskande tips, även om de menar väl. Man ska inte heller tassa runt en som om man vore gjord av glas. Marcus, inget ryck upp dig, men inte heller tassa runt en. En ganska svår balansgång kanske, även om jag förstår precis vad Sofia menar.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är det nog, men jag sammanfattar det nog gärna som att man ska vara inkännande och lära känna, liksom lära känna personens upp- och nedgångar. Ja. Så att det tror jag inte, i praktiken är det nog svårt, men inte så svårt som det kan låta.
Okej. En person som använder en glad emoji med frågetecken som ögon som handle på Twitter skriver att hen har social fobi / ångest och recidiverande depression, alltså återkommande depressioner, va Marcus?
Absolut, återkommande depressioner.
Okej, hon skriver i varje fall så här. Läsa på och fråga hur det ter sig för just mig. Höra av sig om så bara med ett tänker på dig meddelande oavsett om jag just då orkar, vill eller kan kommunicera tillbaka. Utmana mig socialt vid relevanta lägen. Och vad man inte ska göra är att tro att jag inte vill fungera, skriver hon. Och om jag ska försöka hitta en röd tråd för depression så skriver alla tre att man bör läsa på. Och det är ett mycket bra tips tycker jag. Och att man inte ska ställa allt för höga krav på en deprimerad människa. Sen tycker jag att den här emoji-personen skriver oerhört träffsäkert det här med att man kan utmana en person med depression socialt vid relevanta lägen. Och det här är ju en balansgång det med, för det kan ju uppfattas lite grann som en ta dig i kragen uppmaning om man frågar på fel sätt, eller så riskerar man att kanske ge en deprimerad väldigt dåligt samvete för att de inte orkar följa med på någonting, till exempel om man vill ta en fika eller kanske till och med gå på en fest eller vad det kan vara. Och samtidigt så vill man ju innerst inne göra roliga saker och få vara med sina vänner och inte hamna utanför. Och ibland kan man ju faktiskt ha dagar, lite beroende givetvis på hur djupt deprimerad man är såklart, men ibland så kanske man har dagar då man skulle orka en sån sak och gärna vill ha frågan. Så det är lite damn if you do, damn if you don't, Marcus. Men om jag ska försöka komma med något eget tips här, så är det väl kanske att inte fråga när det är helt uppenbart att någon inte är i skick för någonting. Men framförallt att tänka på hur man frågar när man väl gör det. Man kanske till exempel kan säga att kompisen X ska gå ut ikväll, om du vill så kan vi följa med, men om du inte orkar så stannar jag gärna hemma och kollar på en film istället. Förstår du lite hur jag menar, Marcus?
Jag förstår precis, och det var faktiskt ett riktigt bra tips just att kanske inte säga att nu ska jag och X göra det här, om du vill får du följa med eller så struntar du, utan säga att vi kan gå med X på fest eller vi kan göra det här, så att man har ett mycket bättre, och att det framstår som att man faktiskt tycker båda alternativen är trevliga alternativ också, inte att men vi kan ju göra det här för din skull. Och sen så tror jag att det är en utmaning som man måste tänka på med vänner som kanske periodvis mår dåligt, att man tänker på att ofta så är det när de kommunicerar mindre som man faktiskt kanske bara just ska skicka ett hör av dig sms eller någonting annat, att det inte är när de liksom kommunicerar en massa, utan att går det ett par veckor eller kanske en månad utan att man hör av någon som ändå står en hyfsat nära, då kan bara ett sånt sms vara bra och en fika.
Ja, nej, men det är ett superbra tips. Vi har mycket att beta av, så vi måste gå vidare, och om vi kör några tips från personer med bipolär sjukdom nu, så tycker jag att vi börjar med Kalle Eklund som har bipolär nu sjukdom typ 2. Han skriver så här: innan diagnos ska man uppmuntra och pusha till att söka hjälp om man märker att något är fel, även om du och eller den drabbade inte vet vad. Efter diagnos, ta det på allvar och hjälp till att upprätthålla medicinering och eller terapiprogram, åtminstone i början. Och vad man inte ska göra är att man ska inte acceptera att personen hittar på egna lösningar och självmedicinering innan proffshjälp provats. Förringa inte heller eller förstora och börja behandla med silkesvantar. Då är vi där igen. Och sen skriver han också att prata inte med andra om det utan godkännande. Och det här tycker jag var väldigt bra tips, Marcus. Det här med självmedicinering känns ju vanligt bland människor med just bipolär sjukdom, tror jag, och där kanske man som anhörig kan vara behjälplig i den mån en person då med till exempel mani nu lyssnar förstås då, men man kanske kan vara lite påläst och ifrågasätta den här självmedicineringen och uppmuntra dem att kanske följa sin behandling istället då, så här.
Absolut. Och en annan sak som är väldigt vettig när man har just med svårare psykisk sjukdom att göra, och man är nära som anhörig eller som vän, det är att involvera sig i det som kallas en krisplan. Det vill säga att när man är i ett välfungerande tillstånd, skriva ner en plan. Vad ska hända när jag är manisk? Vad ska hända när man är deprimerad? Så man har nästan som ett kontrakt att då kan man ringa vården, eller om jag börjar göra det här så kan jag stoppa kreditkort X eller någonting sånt där.
Ja, du menar att man har det, en sån överenskommelse med den anhöriga. För det där känner jag igen, att man själv får göra en krisplan för sin egen del. Men då, att man kan ha ett sånt med...
Man kan ha ett sånt med anhöriga också. Det tycker jag är väldigt vettigt. För det betyder att man ändå någonstans har en liten plan och tackar en för det sen. Det skulle jag definitivt göra om jag hade en bipolär anhörig.
Ja, bra. Ebba Jakobsson som har bipolär sjukdom ospecificerad typ 2 skriver... Läs på, men fråga också hur just den personens sjukdom ter sig. Sjukdomen ser ut olika hos olika människor. Och vad man inte ska göra är att man ska inte utgå från att du förstår eller vet. Var lyhörd. Romantisera inte bipolaritet. Gör inte personen till ett spännande objekt. Och jag tycker att det är bra att Ebba understryker här hur komplex den här sjukdomen är och att den kan te sig på så olika sätt, även om då såklart vissa grundläggande saker är gemensamma. Håller du med om det?
Jag håller definitivt med om det. Att vara påläst är riktigt, riktigt viktigt. Det är bara, jag kan inte understryka det nog.
Mm. Susanne skriver att hon har bipolär sjukdom typ 2/cyklotomi. Kan du påminna om oss vad det är för någonting, Marcus?
Cyklotomi är en diagnos som beskriver en lite mildare svängningar av mellan maniskt, alltså inte riktigt lika maniskt och inte lika depressivt som i andra fall. Och i vissa fall så kan det även gå vidare. Jag menar, det kan ju bara beskriva en normal variation i de andra sjukdomarna. Så ibland kan man, som i det här fallet, få en bipolär typ 2-diagnos. Och för att påminna om vad en bipolär typ 2-diagnos är, så är det ju att depressionerna kan vara minst lika djupa och minst lika farliga, men de uppvarvade perioderna inte på samma sätt sjukhuskrävande eller på samma sätt.
Man får inte en fullfjädrad mani, utan det är hypomani då, eller?
En hypomani. Mm. Så att det är en hypomani med depressioner.
Mm. Okej, hon skriver i varje fall så här: ta reda på fakta om diagnosen för att på riktigt förstå hur det är att vara bipolär och stötta. Och vad man inte ska göra, skriver hon, är att man ska inte komma med checka tips om hur det kan bli bättre eller bara dra sig undan. Detta gäller även för utmattningssyndrom, som jag också är diagnostiserad med, skriver hon. Och där fick vi in ett tips om utmattningssyndrom också. Tack, Susanne. Innan vi avslutar dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle läsa upp ett meddelande från signaturen Juni på Twitter, som har borderline personlighetsstörning. Hon skriver så här: det värsta mina anhöriga gör är att påpeka hur annorlunda jag är när det är som värst. Jag har en tendens att byta ut alla mina vänner och umgås med folk med dåligt inflytande. Det som varit felet från mina anhöriga är att de alltid gnäller på att jag är annorlunda och att de inte känner igen mig. Jag behöver istället någon som pratar lugnt med mig och som kan berätta att jag är i ett skov för tillfället, för jag märker inte det själv. Det är en stor påfrestning för min familj när jag har en dålig period, för jag byter ut mina möbler, mina vänner och färgar oftast håret. Jag blir väldigt deprimerad och efter det slutar det alltid med ett självmordsförsök. Förut sa de att allting var för uppmärksamhet, och det är ju det absolut värsta någon kan säga. Istället borde folk bara ta in det och försöka göra tillvaron bättre. Men min mamma har fått mer förståelse och har gått kurser hos psykiatrin i hur man ska hantera någon med personlighetsstörning, och har på så sätt blivit mycket bättre. Det där sista lät ju som någonting bra. Det kanske var den typen av kurser som du talade om tidigare då. Mm. Utmärkt. Tusen tack för de tipsen, Juni. Nu har det blivit dags att avveckla den här första delen av vår anhörig special. Vi återkommer snart alltså, och då med lite extra fokus på ångest, ADHD, ätstörningar och psykossjukdomar. Men lyssna även om just din anhöriga inte har sådana problem, för det mesta här är som sagt ganska allmängiltigt. Jag tänkte att vi skulle köra en låt här i slutet av det här avsnittet. En låt jag har lyssnat på väldigt mycket i sommar. Egentligen den enda låten jag har lyssnat på i repeat faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Den går i varje fall lätt att relatera till det här avsnittet, tycker jag. Innan vi avslutar vill jag också tacka dig såklart, Marcus, för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Den här låten heter Medicin och artisten heter Zacharias, med gästspel från Lorenz och Maddy Banja. Underbar låt att förlora er fullständigt i tills vi hörs igen. Ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då. Death me, death me, death me, death dead. OG, 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 means where we're coming from. After warning and after warning, yeah. Kind of in the coma. OG, OG, OG. Big, big, kind of jam in me medicine. Put me medicine up.
mig, det är alltid någonting. Och det verkar som de har mig, det är alltid någonting. Här med min, det är alltid någonting. On top of the world, det är alltid någonting. Så mycket hunger, det är som jag var ny här. Min gjort så mycket, borde få en staty här. Hon har tatuerat mina texter på sin namn. Handlar inte om ett ego, handlar inte om ett namn. Handlar om någonting som väger större. Hade förklarat för dig om jag kunde. Sekunderna går, sekunderna går. OG, OG, oh. Big feet kind of jam in my medicine. Du vet att jag flyger.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.